En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syk heter jag, jag sitter här med Kalle Karlsson. Hur är läget?
Jo, det är bra. Tidigt på morgonen har du ryckt upp mig för att få det här avklarat. Så att det är väl bara för Premier League-podden man stiger upp vid den här tiden.
Ja, så är det. Vi tänkte summera den sista omgången. Bolla upp lite grann inför FA Cup-finalen som är imorgon. Och sen den stora summeringen av säsongen, den tar vi på tisdag då när vi delar ut vår PLP Awards som vi brukar göra. Men det finns ju några saker vi kan passa på att runda av här. Men vi börjar väl med den sista omgången som innehöll väldigt lite dramatik får man säga. Toppen var avgjord, botten var avgjord. Det fanns ju bara en sak kvar att spela för, det var den där fjärdeplatsen som egentligen stod mellan Liverpool och Arsenal. Manchester City fanns ju också där i diskussionen, men Watford bjöd inte direkt på något vidare motstånd.
Inte direkt.
Och det kan man inte påstå att något av de andra lagen gjorde heller.
Även man kan väl börja med att konstatera så här. Helvete vad tråkigt det är när det inte lever i sista omgången, ja, verkligen på vägen in sådär. Alltså, bara att som titeln, att den ska leva, det kanske man kan kräva, för inte så många år den gör det. Men i alla fall att det i botten är någon slags kamp där om survival sista dagen liksom, det ger ju en sån jäkla krydda till den där sista speldagen. Men nu var det ju verkligen avslaget, för även om det nu levde om fjärdeplatsen, som är såklart kittlande också, vilka som tar sig till Champions, så det var ju så enkla matcher på schemat att det skulle ju väldigt, väldigt, väldigt mycket till om det skulle bli någon slags spänning, och det blev det ju knappt.
Det blev ju rutinsegrar, ja, i alla tre till slut, precis som man hade kunnat förvänta sig. Lite tråkigt kan man tycka, men så är det. Det var ju, fanns ju ändå en stund, ett moment av dramatik, och det var ju när Middlesbrough faktiskt blev rånade på en straff. För det är ju straff. Det är, ja, inte mycket att snacka om. Han gör det ju väldigt bra där, Patrick Bamford.
Ja, och små marginaler. Tillbaka till det, så är det ju. Men sett över hela säsongen så tycker jag det är någonstans rättvist att Liverpool tar den här platsen. De spelar otroligt bra fotboll i höstas. Så väldigt, väldigt vassa ut där och då. Kom in i en period under vintern där de blandade och gav, och det var stora frågetecken, framförallt efter den där förlusten mot Hull. Och då kändes det som att det fanns frågetecken, men det har ju varit en sån där säsong där många topplag har varit rätt slätstrukna.
Samtidigt ska man komma ihåg att det är en säsong där faktiskt alla topplag egentligen har tagit fler poäng än vad de gjorde säsongen innan. Det är väl inget utav topp 6-lagen som har tagit färre poäng den här säsongen. Det skulle väl vara Manchester United i sådana fall.
Ja, men det tror jag inte de har gjort. De har nog tagit mer poäng än förra året.
Jag tror det.
Det tror jag. Det ja, måste de jag kolla upp bara för det. Heller. Det är jag rätt säker på att de har gjort.
För det är det som är intressant. Jag menar, Arsenal kan vi kritisera. De har liksom för första gången på 20 år inte tagit sig till en topp 4. Wenger har fått jättemycket kritik som att det liksom inte har blivit, skett någon utveckling, men samtidigt, de tar 74 poäng till slut.
Ja, de tog 71 i fjol.
Ja, de tog 71 i fjol och kommer tvåa på det. Ja. Och 73 poäng har alltid räckt till en topp 4 alla år vi har spelat Premier League.
Men sen är det ju svårt att jämföra på det där sättet, för att varje säsong har ju sin karaktär och med motstånd och med allt vad det innebär. Och alltså det där med att x antal poäng hade räckt och sådär, ja, men i år har ju faktiskt bottenlagen varit väldigt svaga, och de matcherna ska man vinna i år, så att liksom, det kan ju vara en skillnad i hur konkurrenskraftig är ligan också. Och,
nej, vi har ju sett en väldigt svag botten i år.
Ja, de tog 75 poäng till och med Arsenal i år.
De tog 75 poäng, vilket ju är ungefär där Arsenal brukar ligga.
Ja.
Jag menar, och nu ska man spela en FA-cup-final imorgon. Är det vinst där? Så 75 poäng, en FA-cup-buckla. Det är ju en ganska bra säsong sett till hur
Arsenal... Poängfacit, titlar och så vidare, ja. Samtidigt är det inte så man räknar, utan nej, man räknar ju med
i förhållande till resten. Andra. Liksom.
Ja, ja. Det blir ju så. Och jag hävdar nog att det är så man ska räkna. Mm. Alltså i förhållande till andra. För som sagt... Det kan ju vara år från år, kan det vara olika konkurrenskraft bland motstånd och så vidare. Och jag tycker, om du tittar på lag 9 i ligan, det är alltså Bournemouth, och neråt i den här Premier League-säsongen.
Så är det inte bra.
Nej, det är inte bra. Det är ingen slagkraftig bredd i Premier League. Och då ska man ta mycket poäng om man är topp 6-lag, har den budgeten som de har.
Och jag menar bara det att Southampton, som kommer 8 alltså, har 46 poäng.
46 poäng,
46 det, poäng. Alltså det är ju inte över halva normalt sett.
Man ska alltså veta att det är alltså 6 poäng ifrån Watford som ligger platsen ovanför nedflyttningsstrecket. Alltså ja. 6 poäng, det är alltså 2 matcher egentligen som de vinner eller som de förlorar istället. Då är de på platsen ovanför nedflyttningsstrecket. Nu har de i och för sig betydligt bättre målskillnad än Watford. Men
det är anmärkningsvärt.
Det är verkligen anmärkningsvärt.
Verkligen.
Och det säger ju någonting om hur delad ligan är. Mm. Alltså Everton har på något sätt hakat på i någon slags ingenmansland. Nu är de ganska nära United poängmässigt. Men de är ändå inte nära på det sättet.
Nej, nej, nej.
Och de ligger där och skvalpar mitt emellan.
Men sen United har ju då också, jag menar de senaste veckorna.
Har de trappat av?
De har ju inte, det påminner ju väldigt mycket om Liverpools säsong förra säsongen.
Mm. Där man satsar på Europa
League. Man satsar helt på Europa League och skänker bort lite poäng på slutet av den anledningen. Så att Manchester United hade legat ytterligare en bit före Everton om man hade lagt lite mer krut på de sista omgångarna här. Men det är ett väldigt intressant läge för Everton nu. För att... De har ju egentligen bara två vägar att gå. De kan inte ligga kvar där ingenmanslandet i all evighet. Antingen så kommer de ju ta klivet upp och lägga sig och bilda någon slags toppsjua, eller så kommer de ju halka ner och ska försöka behålla någon slags toppposition på resten. För att nu är de ju inte bara the best of the rest, de är ju en bit till. Och den där ingenmanslandet, ja, det är intressant.
Ja, det var ju där de var ett tag i några år.
Under David Moyes.
Ja, om vi går tillbaka 4-5 år.
Knackade på dörren några gånger.
Ja, de knackade på dörren. De var ju uppe i Champions-kvalet där. Ja, åkte mot Villarreal efter en... Ja, det var något fel.
Duncan Ferguson
Colina tror jag det var som
dömde ut Duncan Ferguson rött kort, va?
Jag minns inte om det var det de var uteblivet mål. Jag minns inte det. Men oavsett så... De var ju där och knackade något år och då var de ju faktiskt best of the rest. Men nu är ju farhågan att de kan tappa sina två bästa spelare i Barkley och Lukaku.
Har det kommit rykten om att Barkley ska vara klar för Manchester United till exempel?
Ja, kommer ju vara mycket sådana rykten fram till sista augusti.
Så är det. Vi kan väl flika in där då? Att vi hintade lite om det när vi hade premiär för Silly-podden tidigare i veckan här, men den 12 juni i Stockholm på Trädgården, huset under bron, så kommer man kunna träffa oss allihop och prata Silly. Då kör vi nämligen Silly-podden live. Vi kan väl passa på att göra lite reklam för den då, för det är ändå bara 2,5 vecka bort. Sillypodden live helt enkelt. Komma dit, dricka en bärs, kunna ställa frågor till oss med en gång. Det blir också veckans podd kommer spelas in därifrån. Det blir liksom ett riktigt Silly-event. Vi kommer gå ut med mer information framöver här, antagligen början på nästa vecka. Men save the date, så säger jag bara, för att det kommer vara begränsat med platser för att komma in. Och det kommer bli grymt. Mitt i sommaren, prata Silly. Fan, komma, dricka en öl. Inte fel.
Nej.
Jag ser fram emot det. Det ska bli riktigt roligt. Och då kan vi väl misstänka att vi kommer prata ännu mer Everton och kanske ännu mer Lukaku, som ju har gjort en fantastisk säsong på jättemånga sätt. Men så är den här statistiken, om man tog bort alla hans mål
Så att de ändå slutat sexa.
De ändå slutat sexa.
Ja.
Men, eller sjua. Men det säger ju också, och det är ju också för att de har då, vad blir det, 15 poäng ner till åttonde platsen.
Ja.
Så att det är ju rätt långt ner för att tappa en placering. Men det är ju också väldigt mycket 3-0 mål, väldigt mycket av den... ja. Varan på Lukaku.
Det är ju den lilla kritiken då som han får för den här säsongen, att det kanske inte är de här vägvisande målen och tunga målen. Samtidigt ska man göra dem, man ska göra den i en lite mindre klubb, och jag tycker ändå att han har gjort en ruskigt stark säsong, och han har dessutom utvecklat sitt sån allround-spel, så att han är redo för den där flytten till en stor klubb nu.
Han har ju någonting som väldigt få andra har, med den styrkan och explosiviteten. Jag har säkert pratat om det tidigare, men det finns ett klipp på YouTube när Jamie Carragher är och besöker Evertons träningsanläggning, och han får känna på hur det är att försvara mot en felvänd Romelu Lukaku, och hur han håller undan ändå. Visst, nu är det några år sedan Carragher la av, men det är ändå en rätt rutinerad mittback, och han är helt chanslös. Mm. Han bara håller undan och vänder upp in två tillslag och smäller med full vrist i bort i stolpen. Och han gör det flera gånger, och Carragher bara skakar på huvudet och säger att
det där är svårt att hantera.
Det är svårt att försvara mot en kille med den kvaliteten. Och just det målet har vi ju sett honom göra några gånger. Jag vet inte vem det var han höll undan här för ett par omgångar sedan. Det såg nästan identiskt ut från den videon. Bara felvänd, ett tillslag ner, fälla ut bommen, trycka sig förbi och sen... full vrist i bortre stolpen. Riktigt fin striker. Liverpool som sagt klarade fjärde platsen efter mycket om och men. Och
nu ligger hur man, firar du?
det var väldigt märkt, för jag höll ju på hemma och såg den här, och för första gången, jag brukar vara väldigt så där, jag är ju en sån fotbollstittare att jag är ofta så här, om spelet är bra så är jag nöjd. Jag är inte så kortsiktig i mitt supporterskap som många andra verkar vara, om man tittar på sociala medier och sådär. Jag har varit med så länge, jag vet att säsonger de passerar, de kommer och går, och resultat kommer och går. Men har man ett lag som spelar bra fotboll, då brukar det på sikt
komma
liksom bli någonting bra utav det.
Okay.
Men
då tror jag att du är i en försvinnande skara.
Jag tror det kanske är lite gammeldags av mig eller något. Eller för att man bara har varit med så länge, så att det är liksom, man har sett så mycket komma och gå. Men i söndags när det stod 3-0, då stängde jag av tvn och gick och matade mina barn. Då var det över. Jag var helt ointresserad över hur resten av matchen spelades ut, om det var något, du vet, spelmässigt eller formmässigt. Det var liksom, det var de där tre poängen bara. Så tror jag. Det var en lättnad. Det var bara liksom något som skulle jobb done, och så var det så. Det var, jag märkte det själv att det var så jag reagerade liksom, och jag brukar inte reagera så. Det här är ju intressant i det projektet som ju Klopp har givits utav Liverpools ägare. Därför att det är ju den här sommaren som man skulle göra sin stora investering. Man har ju knappt investerat de senaste tre fönstren. Man har ju faktiskt gjort plussiffror rent utav. Så man har ju inte... Så man kommer ihåg att man också har investerat i en stor läktare och såna här saker under de här tiden. Så att rent pengamässigt så har det kanske varit lite tunnare i kassan då, va?
Men, men du snackar ju transfernetto, och det har ju varit positivt.
Transfernettot har varit positivt, och man har ju varit helt inaktiv i januarifönstren. Så att det är ju nu den stora investeringen ska göras. Så det är nu den här sommaren som Liverpool ska ta klivet. Klubben var ju här för 3 år sedan. Efter 13-14 sommaren. Då gjorde man också en stor investering. Man köpte spelare för över 100 miljoner pund. Men då ska man komma ihåg att Suarez såldes den sommaren för ungefär 60. Så det var inte en sån stor investering man gjorde egentligen. Men vi ser ju ändå en del av frukterna från den sommaren. Det var ju Emre Can som kom in då. Det var Adam Lallana. Bland annat Dejan Lovren kom då också. Och nu är tanken att man ska ta det ytterligare ett snäpp.
Ta ett par till från Southampton. Det är det du menar.
Ja, det kommer väl bli så. Det blir väl Van Dijk till slut, ja, eftersom jag tror inte Chelsea är beredd att betala den prislappen.
Det är helt sjukt alltså att man plockar liksom dammsuger en klubb på spelare. Ja, de får sköta liksom den här dyra scoutingen och åka och pinpointa spelare. Sen är en bra säsong eller två där.
Men de är ju bra på det. De är ju, ja, jättebra,
jo,
på det.
Sannoliken. Sen bara, ja, nej, men vi köper, ja,
jag
dem
förstår
om
att Southampton-supporterna buar från minut ett när Liverpool kommer på besök. Ja, det finns så mycket
ja, det är ju hård när man plockar spelare efter spelare. Sådär. En, två liksom, det är en sak. Men nu har det ju blivit varenda lirare, ja, därifrån.
Det är alltså nästan löjligt faktiskt. Ja. Och nu pratas det ju om Van Dijk. Och
det är klart det gör.
Det är ju rätt nära.
Det är klart det gör.
Jag har en känsla av att det kommer bli så. Ja. Att det var den här Champions League platsen som...
Frazier Forster då?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det har varit ganska lite, ganska lite.
Nej, det har inte varit några rykten om det, men jag bollar upp ryktet nu. Jag menar, alltså, han står ändå i Southampton.
Ja, exakt.
Han har en högsta nivå.
Jag gillar ju för sig Frazier Forster. Liverpool hade kunnat behöva en sån här 2 meters kille med
respektingivande.
Ja, med det nyllet också, så att han kunde skrämma skiten ur en anfallare. Det gör ju inte Simon Mignolet.
Nej, han.
Det är ingen som blir rädd för honom.
Skolpojke.
Ja, det blir ingen som, eller Loris Karius för den delen. Han försöker charma alla med sitt bländande leende.
Precis.
Men Liverpool löste det. Det gjorde inte Arsenal. Och då är frågan vart de hamnar i...
Ja, de hamnar ju konkret i Europa League.
Ja, det gör de.
Såklart. De tar ju då Manchester Uniteds plats där då, eftersom, eller förlåt, de tar ju en Europa League-plats oavsett om det är Manchester Uniteds plats. De tar en plats där. Och
då är frågan, är Everton klara för Europa League?
Ja,
också, det är de. Va? Mm.
Ja, det är de. Och de får då gå in i den tredje kvalrundan i Europa League, vilket innebär att deras säsong börjar snart. Alltså ja, deras försäsong börjar ju ganska snart då.
Ja,
vilket är väldigt, väldigt tufft och det är ingenting som de egentligen vill. Så alltså, det är egentligen bara en belastning.
Europa League har ju liksom varit mer bajsmacka än någonting annat de senaste åren för ganska många klubbar.
Ja, och det är ju det, såvida du inte är Arsenal eller Manchester United, så du verkligen kan känna på förhand när du går in i turneringen, vi går för
det här kan
titeln.
Vi ta.
Det här kan vi ta. Och vi har liksom trupp för det och vi kan verkligen satsa på det. Och då är det ju faktiskt en, nu för tiden, en möjlighet. Och det är så Arsenal får se det här. Mm. De har aldrig varit i den här turneringen tidigare på det sättet. Och nu finns det ändå en... Det finns en biljett in tillbaka i Champions, lite bakvägen. Och det är klart som tusan att de ska försöka bärga den. För att hade de varit helt utan Europaspel nästa år, som Chelsea var i år och som Leicester var förra året, då hade jag ju tänkt att Arsenal har en ganska bra chans att gå för titeln nu. Men nu har de den här, ja, du uttrycker som bajsmackan liksom. Och då behöver de nog dubbelspela i båda turneringarna till en början i alla fall, ungefär som Manchester United har försökt göra fram till våren, och se vad man har bäst chans och ta en Champions-plats.
Och då är frågan, hur ska Arsenal, alltså nu kommer vi in på det där. Ja, vi gör så här istället. Vi vänder lite på mitt körschema då, så tar vi FA-cupfinalen. För att där är ju Arsenal i allra högsta grad inblandade. Deras säsong är ju faktiskt inte över än. Så kan vi väl ta den diskussionen och så ser vi vad en vinst, en förlust gör för inte minst Arsène Wenger, som ju vi räknar med ändå, oavsett hur det går i matchen, kommer vara kvar nästa säsong. Vi tror ju det.
Ja, jag är inte säker.
Du är inte säker?
Nej, men det har inte varit tidigare heller. Jag
tror, tror du att resultatet imorgon spelar roll för hans vara eller inte vara?
Ja, det gör det nog. Inte för honom själv, men för hela den här situationen runt Arsenal. Jag tror att klubben ändå någonstans kan... liksom, blir det för massiva protester? Nu har det i och för sig varit massiva protester genom åren, så, men alltså, skulle det liksom nå Richterskalan nu med tanke på att man för första gången ändå står utanför Champions League och så går man titellös från säsongen om man förlorar på lördag, att det blir liksom ännu värre tryck i den här stormen. Det är klart att det skulle påverka klubben, och påverkar klubben i någon riktning så kan det ju någon mån också påverka Wenger. Jag tror inte för hans egen del, för han är ju så envis karl, så att han har gett sig på att han ska ta Arsenal tillbaka till toppen. Men som sagt, ja, min känsla har ju hela tiden varit att han ska gå när det här kontraktet löper ut. Och det återigen, alltså det förvånar mig ändå mycket om Arsenal som klubb, om de går förlorande ur det här på lördag, att de inte tar en ny riktning efter den förlusten. Men det går inte att utsluta.
Nej. Alltså något som vi har varit inne på tidigare också är ju att, och han själv var väldigt noggrann med efter matchen i helgen när det stod klart att de tog femteplatsen, att det är ingen kan ifrågasätta, det är min kärlek till den här klubben. Alla vet vad den betyder för mig. Jag kommer alltid, oavsett, vara en stor supporter av Arsenal. Han älskar den här klubben. Och vi har varit inne på det tidigare, att just den känslan hos honom kanske är just den som gör det svårt för honom att släppa taget.
Så är det ju.
Att han är väldigt rädd att han ska lämna ett väldigt stort vakuum bakom sig, att det ska bli en, ja, men som Manchester United råkade ut för när Ferguson lämnade, till exempel. Och det, den risken finns ju.
Det är klart att det finns, stor Manchester United har vunnit ligan.
Precis, stora skillnaden är att han lämnade ett titelvinnande lag, som visserligen var...
Det var ingen som längtade efter en förändring. Inte en enda liksom... support eller...
Ja, där var det tårar på läktaren för att Ferguson slutade.
Ja, precis. Och det kommer
slutade.
Inte vara... i den utsträckning när Wenger går. Det är klart att han har sina anhängare fortfarande och många som uppskattar hans gärning, men här och nu så är de ju ganska få som fortfarande idag tycker att han ska förlänga ett kontrakt.
Mm. Nej, det är ju så sorgligt att ha blivit så här. Vi pratar liksom klubbens största tränare genom alla tider liksom.
Jan och Chapman.
Ja, och ja, men han har varit där i 20 år och man hade ju så gärna sett ett mycket värdigare avslut, där han hade fått all den här kärleken tillbaka som han på något sätt förtjänar, och nu istället så är det så bittert.
Det som är, man säger, om vi är tillbaka på den här Champions grejen liksom. Mm. Så det som är positivt för Arsenal, nu kanske jag gick ifrån ditt körschema. Du ville styra in på FA-cup-finalen.
Ja, det vi
åkte ifrån
till Wenger. Vi kommer tillbaka till
FA-cupen. Vi kanske går tillbaka till FA-cup-finalen, så tar vi det andra sen.
Ja, vi kan väl göra det. Då har vi förstås Chelsea, som ju redan har sprungit hem den här ligan. 93 poäng. Mm. 30 segrar. Det är nytt rekord.
Ja, det är otroligt.
det svänger snabbt på Stamford Bridge. från förra säsongens bottennapp till det här. Mot Arsenal då med en säsong att rädda lite grann. Vad ger de för chanser inför imorgon? Tycker man har ganska bra form på Arsenal just nu.
Ja, jag hade gett de stora chanser om det inte hade varit för den här utvisningen på Kostelny.
Ja, vad fan pysslade han med?
Ja, det var ju väldigt olyckligt att det...
Jag vet inte vad olyckligt är rätt ord.
Ja, alltså onödigt
och jävligt farligt.
Ja, alltså, för utan tanke på vad som komma skall.
Alltså. För alltså, han klipper ju faktiskt stödjebenet på honom. Och han är ju decimeter upp. Alltså, det är den absolut farligaste tacklingen du kan sätta på någon. Jag förstår att man är lite övertänd i en sån här match liksom, och det betyder mycket, men ja, hade man kunnat dela två röda kort så hade jag kunnat göra det där, för det där tycker jag är bland det värsta man kan göra.
Ja, det blir ju i alla fall ett rejält avbräck för Arsenal nu, med tanke på att de har ju sina problem ändå i mittförsvaret där. Gabriel är skadad. Mertesacker är visserligen tillbaka, men inte up and running. Så att det skapar lite problem, och jag tror nog att Wenger i grundläget hade velat spela med trebackslinje en sån här match när de dessutom möter Chelsea och spegla det. Men frågan är om man får ihop det. Då måste han ju kasta in Mertesacker direkt i elvan här i en trea. Och det är frågan är om man gör det, om man vågar det.
Har vi koll på Gabriel Bars ut på bår?
Ja, han är ju skadad.
Ja. Så då har vi kvar då
Mustafi, Holding.
Mustafi och Holding som ändå gjort det bra i trebackslinjen i alla fall när han har fått chansen. Men,
Så att Med det i åtanke så är det klart att Chelsea går in i den här matchen som klar favorit. Sen är det är en enskild match, då vet man aldrig. Men det är klart att Chelsea med det flytet de är inne i, med den framgångsvågen de har haft den här säsongen. Det är som att saker och ting bara faller på plats, studsar deras väg. Spelarna spelar med stort självförtroende. De har klassspelare på varenda position i elvan. I princip de är perfekt balanserade. Man är ju väldigt svårt att se hur lag i England ska besegra dem. Mm. Det är ju väldigt få som har gjort det.
Ja, det, verkligen. Det är ett par matcher man har sett. Det var, Spurs hittade ju en metod tillfälle. När de faktiskt väldigt, det blev väldigt tydligt exakt hur matchplanen var med Eriksens diagonallyra där över på Dele Alli på bortre stolpen. Ja. Man gjorde två nästan identiska mål på det sättet. Va?
Men det är också så här, nu har jag inte det i huvudet så matcherna om att torska, men har de tappat ledning i år, Chelsea? Var det Crystal Palace hemma de gjorde det eller?
Minns inte riktigt faktiskt. Det, i början på säsongen så, ja, så, var det, så var det en del resultat som inte var...
Ja, men tappat ledning.
Nej, det är jag inte säker på att de har gjort.
För att jag upplever ändå att när de får 1-0... Då förlorar de inte, alltså då är ju matchen klar nästan. Alltså ja. Då är det som att då sitter de bara lågt med den där fembackslinjen och sen kontrar de med sina extremt kontringsstarka klassspelare. Mm. Hazard flyger fram, Costa armbågar sig fram, Pedro snidar sig fram.
För det är ju det, de anfaller ju, de har ju, det är ju tre manna, det är tre offensiva spelare på plan och sju defensiva i stort sett.
Ja, så kan man säga. För att jag menar, det är klart att de fyller på med en av wingbackarna, men det blir ändå precis som du säger, det blir ju tre spelare som ska göra det i offensiven. Och de är ju så bra så att de kan skapa målchanser av de här kontringslägena när de kommer tre mot fyra och så vidare.
Ja, för jag menar, du spelar med Kanté och Matic centralt. Visst att det finns offensiva kvaliteter i de två spelarna också, men det är ju
deras offensiva kvaliteter.
Det är ju defensiven som de är starka båda två, och så med en fembackslinje bakom dem då, eller runt omkring dem kanske man ska säga. Så det är klart att det är en väldigt...
Och så Courtois
det är
väldigt... längst bak som är extremt bra i luften, vilket innebär att alla inlägg som seglar in, det ska mycket till för att han inte ska...
Han skickar ut de här teleskoparmarna liksom, han plockar ner allt.
Alltså. Ja, och det är inte bara det att de tar dem här som är högt upp i luften. Ibland kommer han liksom in framför spelarna och tar dem framför den som nickar. Liksom bara viker ner de där armarna framför huvudet på dem och suger upp bollen. Så att, ja, det ska ju mycket till att göra mål på Chelsea. Och som sagt, det är så otroligt viktigt att få första målet på dem. Ja. För annars, då sitter man i rävsaxen.
Ja, verkligen. Hur tror du det går då?
Omöjligt att säga, men med det sagt så tror jag att Chelsea tar en 2-1 seger.
Procentchans 70-30 till Chelsea.
65-30.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
65-35. Något sånt där. Ett lag som vi har pratat ganska lite om och som befinner sig också lite i mellanmjölksläge här, det är ju faktiskt Manchester City. De tar 78 poäng, vilket är bra. De tar en tredje plats, vilket är godkänt. Frågan är, det godkänt för att vara Manchester City?
Inte för att vara Manchester City, inte med den inledningen av säsongen. Nej. Det är ju inte.
Nej, men man är ändå där. Och Hur ska vi ta vidare?
Man är där,
här?
15 poäng efter Chelsea. Man är där.
Ja, man är 15 poäng efter Chelsea. Nu tar ju Chelsea den näst högsta poängen någonsin i Premier League.
Nej, jag, ja, det är klart att
det är ju 10 poäng mindre än vad de hade hoppats ta den här säsongen.
Ja, och sen får man ju också säga, jag menar, de är 3 poäng från att sluta på femte plats. 3 poäng plus lite målskillnad. Då hade inte känslan varit likadan att 75 poäng är bra, utan man får sätta det i ett perspektiv, som sagt, mot vad ligan har varit det här året, och då är det en väldigt svag liga från plats 8 och neråt, och då ska man ta de här stora poängsummorna. Jag tycker att de ska vara missnöjda med den här säsongen. De går ändå in i säsongen som favorit. De var min favorit, de var mångas favorit. De hade handplockat jordens då mest eftertraktade tränare. De hade lagt stora pengar på och under många år för att få ihop en slagkraftig trupp. Det fanns brister i försvaret, ja. Men det var ändå där och då det laget som såg väldigt.
Man hade ändå investerat i försvaret med John Stones,
med Stones till exempel. Och då får man ändå säga att de har lagt sina pengar där liksom. Och de ska inte vara nöjda med säsongen på något sätt, tycker jag. Utan de ska sikta på nästa år och gå hela vägen med den budgeten och kvaliteten de har. Det som är positivt för Manchester City, det är ju faktiskt att de har ändå samlat på sig några av de mest talangfulla spelarna.
Gabriel Jesus, även om man betalar mycket pengar för honom, så är han ju ett fynd liksom.
Han är klass. Sané är klass. Ja. Sterling är ung fortfarande och bra.
Sterling är ung.
Ja, men han är ung. Han är också, han är bra. Ja. Ja. Och De Bruyne är klass. Ja. Och det är 4 spelare som fortfarande har sina bästa år framför sig. Det är klart att den offensiven gör ju att de kommer att ha goda chanser och liksom
får man in Kyle Walker
förbättra sig. Kyle Walker skulle kunna få in.
Allt var det,
han är inte ung längre,
men allt tyder på att han är.
Då får de ju en förstärkning på högerback som de verkligen behöver.
Återigen, inte speciellt defensivt skicklig ytterback som de kanske ibland skulle behöva, men bidrar med väldigt mycket tempo och väldigt mycket
fysik. Han är väldigt snabb
fysik
och stark sådär, och det är ibland räcker det för att vara bra defensivt också.
Men när hade Manchester City en defensivt skicklig ytterback senast?
Zabaleta var ju defensivt skicklig när han var som bäst.
När han var som bäst var han faktiskt det. Ja. Det får man säga.
Och jag tycker Sanja var det under debutsäsongen också.
Ja, fast det... Ja, okej då. Okej då. Ja. Jag ger dig det.
Men med tanke på hur många de har haft och hur många pund de har lagt ut för att se ihop sina backfyror så är det inte så många.
Nej. Men det som jag brukar säga, ingen minns en defensiv ytterback.
Jag minns en.
Du minns en.
Gianluca Pesotto. Det var ju min hjälte. Juventus på 90-talet, för att vara väldigt konkret. Han spelar ju både ytterback och defensiv yttermittfältare, och det var en oerhört fin spelare.
Det är en roll vi inte ser så ofta längre. Defensiv yttermittfältare.
Nej, det är det väl inte.
Det känns väldigt Italien på 90-talet.
Ja, det är det ju. De hade sån här Di Livio, han var ju också väldigt disciplinerad och liksom stängde sin kant och sådär. Nej, stämmer.
Väldigt mycket så. Vi kan väl räkna med att Pep Guardiola får ungefär hur mycket pengar han vill och spendera den här sommaren för att bygga ihop det här laget till någonting ännu bättre.
Det får väl nästan alla tränare där uppe. Chelsea kommer lägga stora pengar. City kommer lägga stora pengar. Liverpool kommer lägga stora pengar. Arsenal tror jag också kan lägga stora pengar nu när de står utanför för att ta sig tillbaka. Manchester United kommer definitivt lägga stora pengar. Och då har vi Tottenham kvar. De kommer såklart inte lägga de här.
De har inte riktigt samma pengar.
De kommer
som
köpa en enskild spelare för 1 miljard.
Nej.
Men de kommer nog lägga, med deras mått mätt, säkert stora pengar för att liksom förstärka det de kan förstärka.
Sen är det också intressant att Spurs har ju den trupp, alltså den startelvan som har minst behov av en enskild förstärkning.
Ja, det är om Walker går, då behöver de förstärka.
Alltså, jag tror ändå Trippier kommer ta den. Jag tycker att Trippier är bra. Alltså.
Han är bra, men han är ju inte startspelare i Tottenham som ska vinna ligan. Liksom.
Tycker inte det?
Nej, det tycker jag inte. Han är ju otroligt fin när han kommer runt och slår sina känsliga inlägg. Men defensivt där så tror jag inte att det är en som de bara är nöjda med. Och nu ersätter vi han med Trippier rakt in.
Han är ju en assistmaskin.
Ja, det är han. Han kommer alltid göra assist. Nu är det, det måste vara andra avsnittet i rad din telefon ringer.
Ja, jag vet. Det
måste dåligt. Vara straffavhämning här på
det. Jag tror det. Vi tar det efteråt. Nej, men för det är det som är så intressant. Man ser ju, ja, men tillsammans med Chelsea då, de har väl inte heller något uppenbart, men det är ju för att Diego Costa kommer försvinna av allt att döma. Så försvinner han till Kina, ja, då ska han ersättas där högst upp.
City ska få in en hel del i försvaret. Liverpool ska få in en hel del, ja. United ska få in en hel del,
ja. Arsenal behöver ju
förmodligen förstärka en hel del, ja. Nej, de andra behöver ju verkligen det. Och Tottenham
behöver en bättre bänk.
Det behövs ingen hel renovering på något sätt, utan det är bara lite små förfiningar.
Jag skulle kunna tänka mig en uppgradering faktiskt på vänster ytterposition. Man spelar Dele Alli centralt istället för en Jungmin Son som jag har spelat mycket där. Det är det jag skulle kunna tänka mig. Om han inte väljer, för jag tror inte att han kommer spela en trebackslinje nästa säsong i så hög utsträckning. Det känns ändå som att han kommer spela en 4-2-3-1 eller en 4-3-3, lite beroende på motstånd och så vidare. Men för annars så behöver de ju, jag vet inte, en wingback. Nu har ju Danny Rose varit skadad där, men de behöver ju ett alternativ till honom. Ben Davis är ju ingen wingback, och man har sett att han har inte riktigt räckt till heller i de matcherna han har fått spela.
Det lär väl bli en jäkla huggsexa om Mendy från Monaco i sommar.
Det kan man väl tänka sig.
Alltså det måste ju vara massor av lag, ja, som vill ha honom.
Vilket jävla monster, ja, det är alltså.
Helt otroligt.
Ja, det är klart, han hade nog fan gått in i alla de här lagen.
Ja, det är svårt att säga vilket lag han inte skulle gå in i överhuvudtaget i världen. Marcelo tycker jag är otroligt bra i Real Madrid. Där skulle han inte gå in.
Nej.
Och det finns väl kanske en, två klubbar till då som han inte skulle gå in i. Men sen är han ju rakt in i alla andra lag.
Ja, nej, men det är om man skulle stoppa in någon. Alltså, man har ju svårt att se centralt mittfält. Du har ju en Dele Alli där framme som är självskriven liksom. Och där bakom så har du en Erik Dier, en Wanyama och en Moussa Dembélé som slåss om platserna bakom.
Mm.
Där får inte plats så mycket mer. Mm. Och det är inte så lätt att uppgradera någon av dem.
Nej.
I hur bra de har presterat här. Backlinjen är ju verkligen inget att säga om. Jag menar, Vertonghen, Alderweireld är ju... De är ju ett av ligans bästa mittbackspar.
Ja, nej, det är ju inte så mycket till elvan. Det är någon plats i elvan och sen
det är ju bänken som behöver förstärkas, ja, för att Kevin Wimmer är inte tillräckligt bra.
Nu har de ju ändå, om man tar Tottenham då, nu har de ju ändå höjt sin status så pass mycket, så nu kan de ju faktiskt värva bättre bänkspelare som ändå är nöjda med att, ja, men jag får vara en del av Tottenham. För det där har ju varit problemet tidigare, att i Manchester United så kan spelare sitta på bänken under Sir Alex år efter år och vara nöjda, väldigt ändå stora spelare, medans det är ett problem när andra lag tar sig upp där i toppen, inte betalar samma löner, att då är det svårare att ha spelare som är nöjda som är utanför. Men jag tror nog att Tottenham kan förstärka sin bänk med spelare som ser det som en möjlighet att komma och jobba under Pochettino.
För matcher kommer det ju bli. Jag kan inte tänka mig att de gör en lika dålig Champions League-säsong som de gjorde här.
Det beror lite på lottning som alltid.
Ja, jo, så är det förstås. Men nu klarade de sig från
sista potten,
va? Mm. Så att de blir då i den... Jag tror de blir i andra potten.
Andra
faktiskt.
Potten till och med.
Ja. Mm. Vilket är en jävla skillnad, eftersom det är ju ofta ett lag från första potten och ett lag från andra potten som tar sig vidare från de här grupperna.
Så är det ju.
Det kommer ju bli intressant för ett Liverpool till exempel som kommer vara i tredje potten, skulle jag tro.
Ja.
Om inte rent av, för att det handlar om hur mycket Europapoäng man har spelat ihop. Inte vart man placerar sig i ligan och sådana saker, utan, och Liverpool har inte varit i Europa på
så mycket
de senaste åren.
Nej.
Så att,
då kan man ju få de här mardrömsgrupperna in med Bayern och liksom Barcelona om det vill sig riktigt illa.
Ja, precis.
Då är det inte så kul.
Nej, men jag menar, vi har ju ganska många lag som kommer hamna i den andra potten då liksom. Man tänker sig Dortmund eller sådär, Monaco eller sådär, som man inte vill ha, helt enkelt. Då blir det kämpigt. Det jag var inne på. Jo, Chelsea. Vi får säga någonting om John Terry, som spelade sin sista match för Stamford Bridge. Alltså, jag vet inte. Vad tyckte du om den 26:e minuten?
Nej, jag gillar inte alls.
Varför gör man inte det efter matchen?
Ja, jag gillar inte alls att man gör en sånt jippo av det. Jag menar, vad hade det varit för liksom skillnad om man hade gjort det efter matchen? Om han hade gått ut i den 88:e minuten och sen eller 80:e minuten eller 75:e eller 70:e, där kan ha varit vad som helst, fått en enorm hyllning då och sen efter matchen fått vidare hyllningar.
Alltså, det som stör mig mest, det är ju att David Moyes går ut och säger, ja, vi var överens om att Pickford skulle kasta ut bollen den 26:e minuten. Vad är det här för matchfixning liksom? Jag tycker att det blir ett hån mot det sportsliga som vi faktiskt, eller vi, som de ändå försöker ägna sig åt där.
Ja, jag gillar inte
bara,
alls.
Det blir bara jag vet inte. Jag det är ren och skär idioti, tycker jag. Och någonting som jag tycker klubbarna nästan borde straffas för.
Det kan ju bli så nu då, eftersom de på något sätt utreder det här.
Ja, de gör det.
Det var i alla fall diskussionen efteråt att de skulle, att det kunde vara sånt. Eller var det bara att det spekulerades i det i tidningarna?
Ja, för jag hörde också att det var någon som faktiskt någon som hade fått höra det här, som la ett bud på att John Terry skulle bytas ut i den 26:e minuten strax innan, men så vart det ju att han gick inte ut från den 28:e, så budet gick in, eller så spelet gick inte in. Men någon hade lagt ganska mycket pengar på det, någon som hade då
fått
hört
det
där på något sätt. Och då är det ju väldigt allvarligt liksom.
Ja, nej, det känns som att man inte har tänkt riktigt här på, är det här verkligen en smart idé?
Alltså man förstår, Chelsea redan färdiga segrare, Sunderland redan färdiga jumbo. Alltså, jag förstår att det finns inget att spela för, och då kan man lika gärna. Men det finns någonting annat. Det finns liksom det finns något annat att värna om här liksom. Alltså att det ändå får vara idrott, och det får vara kamp hela vägen in.
Ja, precis.
Jag menar, annars så finns det ingen poäng.
Nej, så är det ju. Nej, som sagt, jag tror att de inser själva när de väl börjar fundera efteråt på vad de har gjort, och inser de själva att nej, det här var nog inte speciellt smart att göra det på det här sättet. Men om vi lämnar just det då, ja, så kan ju vi konstatera att det är en av Premier Leagues största genom alla tider.
Absolut.
Som nu tackar för sig i Chelsea-tröjan. Jag håller honom som den bästa försvararen under Premier League-eran. Väldigt stark konkurrens här, men Terry var den spelaren som faktiskt fick mest internationellt erkännande. Rio Ferdinand finns med där. Tony Adams var otroligt stor personlighet och kapten och auktoritet och det här. Men jag tycker inte han riktigt når upp kanske till den nivån som Terry och Rio Ferdinand. Men som sagt, Terry var den spelaren som var med i när FIFA Pro röstade fram årets lag år efter år. Och det säger någonting om att han höll en hög nivå under många år, och han kom ju dessutom tillbaka väldigt sent i sin karriär och gjorde en fantastisk säsong som 35-åring och spelade varje minut i ligan det året. Och ja, det är bara att lyfta på hatten för en helt fantastisk karriär, en karriär som dessutom har varit så otroligt betydelsefull för Chelsea som klubb. De har genomgått en enormt stor förändring under hans tid, och då har han varit galjonsfiguren som de har kunnat knyta upp hela sin satsning på. Med Terry så har man vetat att det finns ändå ett hjärta som bankar där för den här klubben och för klubbsjälen och allt vad det innebär. Och det är klart att det blir en stor förlust. Samtidigt så blir den väl övergången här utan Terry blir ju mindre av att de har avslutat en säsong när han knappt har deltagit och de har vunnit ligan så överlägset som de har gjort.
Ja, han tillhör Chelsea sedan han var 15 år gammal.
Ja, 14-15, ja. Mm. Han har ju städat toaletter som han berättar för och liksom ta sig hela vägen. Och det, ja, det finns ju någon skärmigt i det. På tal om det så berättade han någon gång att inkilningen i Chelsea bland annat var att han fick sitta på toalettsitsen så att den skulle vara varm när de andra kom och, när de äldre spelarna kom och
satt. Alltså jag kommer ihåg att det här var ju då slutet på 90-talet. Vad hade vi för? Då hade vi typ en Dennis Wise och
precis
den typen av spelare i Chelsea. Det var,
exakt.
Man kan ju tänka sig att det var just Dennis Wise.
Ja, det, som, ja, det var det. Jo, som, men det var det ju. Det kan vi slå fast.
Som ju själv fostrades i Wimbledon då, liksom kylades in i The Crazy Gang. Så att jag tror ändå han gick milt åt John Terry i förhållande till vad han fick utstå den gången. Men det finns ett arv att föra vidare där.
Så vi får se vad framtiden är för John Terry. Men jag är ganska säker på att vi kommer få se honom tillbaka i Chelsea i någon roll.
Han har ju själv sagt att han vill bli manager och tränare.
Ja,
han har
precis.
Han har ju då också hyllat Conte under den här säsongen. För han sa själv i en intervju efteråt att det har varit fantastiskt att stå bredvid och se hur Antonio Conte har liksom hanterat laget, förändrat och byggt upp den här nya taktiken och strategin och fått med. Han är ju ganska hård, Conte. Mm. Han lägger ju inte fingrarna emellan med spelarna. Mm. Det vet vi från Italien också. Han kan ju dela ut en hårtork eller två utav, och det har ju pratats om kastade flaskor och hot om våld och sådana här saker på spelare, men han lyckas ändå göra det utan att tappa någon, utan att tappa omklädningsrummet, utan att folk blir för upprörda eller känner sig för kränkta.
Och John Terry, det går ju när resultaten är med.
Det går ju när resultaten kommer, men John Terry har ju också pratat om det här, att han har varit väldigt imponerad av Antonio Conte, att han känner att han själv har lärt sig väldigt mycket under det här året inför en egen karriär som tränare.
Ja, vi får se hur den går. Jag är inte säker på att jag får se han tillbaka, eller att vi får se han tillbaka som manager för Chelsea, men jag tror definitivt i någon annan roll. Assisterande manager eller försvarstränare eller någonting sånt inom en ganska snar framtid faktiskt.
Först ska han väl iväg och göra en säsong i Bournemouth, eller vad är det ryktas om? Det tror jag inte är en bra värvning. Jag tror att han är så långsam nu att det kan funka precis om han får förutsättningar runt omkring sig, att man ska stå väldigt lågt och man ska nicka undan, vara placeringssäker, täcka skott, men stå uppe vid mittlinjen, då har han ju ingenting kvar att erbjuda, vilket ju de flesta lagen vill kunna göra, så vi får väl se. Men det ryktas ju ändå om att det finns klubbar som vill signa honom gratis. Men får se, han kanske dyker upp i Juventus och gör en Pirlo, eller vem man nu ska ta som har fått en revival där nere. Ska vi se var vi var någonstans. Nu tappade jag bort mitt körschema. Jo, nej, men vi ska svara på lite frågor. Vi hann ju få in några sådana också, en sån här fredag morgon.
Det var betydligt mycket mindre frågor nu när vi gick ut här i otan med den här.
Det är lite skönt. Johnny Swish undrar, först konstaterar han, jobbar ni röd dag? Nej, det gör vi inte, det var röd dag igår. Strångt tycker jag i alla fall. Vad ser ni mest fram emot nästa säsong?
Ja, det är ju svårt att svara på här och nu så. Mm. Men det blir väl ändå hur den här toppstriden utvecklas under nästa säsong. Det känns ändå som nu är en ganska utkristalliserad toppsexa. Mm. Och det är klart att det blir väldigt intressant att följa den. Hur ser det ut nästa säsong? Men det blir ändå, när vi är framme i början av augusti, då är det lättare att svara på den frågan. För då har det hänt mycket under sommaren här som har påverkat vad man är mest förväntansfull inför.
Mm. Anders Olofsson skriver, om ni fick se en regeländring till nästa år, vad skulle den i så fall vara?
En regelförändring? Mm.
Jag har en. Och det är den som har varit uppe och som FA faktiskt har godkänt
att man får,
redan.
Okay,
att
man
de ska
får
kunna dela ut avstängningar i efterhand för filmningar.
Ja, just det.
Vilket jag tycker är helt rätt. Om man nu bestämmer sig för att man ska stävja de här filmningarna, vilket jag tycker är helt rätt. Nu tycker inte jag att kanske att det är det största problemet fotbollen har, just filmningarna, för jag tycker att, men det är ändå ett problem, ja. Och det avgör ibland matcher. Fint att det avgör matcher och att det, liksom, det måste finnas bedömningen kvar hos domaren, och jag tycker att videodomare under matchen, det är jag inte helt på tåget med. Men däremot att straffa den enskilda spelaren
i efterhand,
I efterhand,
det gör att det kostar. Och inte med böter då, nej, inte med avstängningar.
Då kostar det helt plötsligt lite mer att ta den chansningen. För det kostar så otroligt lite för spelarna idag. Att man kan få ett gult kort, eller, vilket händer ganska sällan. Det är svårt för domarna att kunna konstatera att det där är faktiskt en ren filmning. Det är väldigt svårt. Det är ganska lätt att se på en repris däremot. Och ganska lätt att i efterhand kunna konstatera att nej, men det där är en, det var ingen kontakt där ändå som stöpte. Så det är en regelförändring jag ser fram emot nästa säsong, för den är ju redan klubbad. Någon annan?
Ja, det finns säkert någon mer i den där.
De gjorde ju en förändring på frilägesutvisning till exempel.
Ja, precis, med trippelbestraffning där. Ja. Och det tycker jag var en välkommen förändring. Sen är det väl det där med den där, när domaren har sett en situation så går det inte att liksom omvärdera den.
Nej.
Och den tycker jag slår fel många gånger. Mm. Samtidigt så förstår jag också att förändrar man den, då öppnar man ett spjärn till väldigt mycket. Blir det då så fall att varenda situation ska omvärderas i varenda match, och då blir det också fel.
Nej, men alltså, det kan liksom inte, du kan inte skicka in en lista på 10 tacklingar från en match och säga att alla de här ska fattas nya beslut kring och delas.
Nej,
ut.
Precis, och där kan vi inte hamna heller.
Mattias Nilsson undrar, finns det någon chans att Andreas Christensen kan vara ordinarie i Chelsea nästa säsong? Bra på huvudet, bra passningsfot, men det är så långt. Alltså det är så långt steg att vara ordinarie i Chelsea. Alltså,
jag tror inte det. Jag gillar ju han när han kom fram, och när han spelade ju lite grann i Chelsea där. Någon match vill jag minnas han gjorde när han kom. Och sen minns jag att han gick bra i Mönchengladbach också där direkt när han gick dit. Så att ja, jag har sett han i någon fighter där jag tyckte han såg intressant ut. Men nej, jag tror inte det alltså. Nej. Fortfarande ung dock, 96, så alltså, han är ju liksom, ja, han är fortfarande tiden för sig liksom.
Verkligen. Men det är svårt att ta plats i Chelsea. Ja, det är det.
Däremot så är det ju klart att han skulle kunna komma tillbaka och sätta sig på en bänk där i Chelsea och vara backup.
Henrik Auvinen skriver, Big Sam går i tillfällig frågetecken pension. Hur gör Crystal Palace nu? Att Big Sam har sagt att han går i pension, det får vi väl se tills nästa lag behöver räddning där nere, så dyker
så
han
är
upp.
Och jag menar, det kan ju också vara så här att han är helt ärlig med sina intentioner här och nu, men så får han vara ledig ett halvår eller drygt ett halvår, vilket det blir. Ja. Och så där är vi framme i januari och han känner då att han har ny energi och han har varit ledig och han klättrar på väggarna hemma och han kan göra 4 månader med ett lag under våren. Då. Det är inte omöjligt. Nej. Att det blir så.
Nej, men det är januari, Stoke ligger på nedflyttningsplats.
Typ så.
Mark Hughes måste bytas ut.
Ja.
Vi måste rädda den här säsongen. In med Big
Sam. Då ringer de ju Big Sam. Så är det ju.
Fett kontrakt. Du har en bonus på 20 miljoner om du klarar det.
Ja.
Då kommer han ju.
Jag visar ju det i alla fall. Och vi vill ju det, för vi vill ju ha Big Sam i engelsk fotboll. Det vill jag i alla fall. Jag tycker han är, det är en profil. Sen om man bjuder på den vackraste fotbollen, det vet jag inte. Men det är en profil i alla fall.
Jag ska bara säga, Johnny Swish här som skrev. Han skrev tillbaka ett par minuter senare. Rättelse, inte alls röd dag idag. Nu blev jag plötsligt jättesen.
Ja, okay. Ja, det är det bra.
Kämpa Johnny, kämpa Johnny. Riku skriver, kommer någon av spelarna i Manchester Uniteds sista matchtrupp mot Crystal Palace ha en framtid i Manchester United?
Alltså, det är väl,
finns ju gott om ungdomlig entusiasm,
ja,
i alla fall.
Det finns det garanterat. Jag ska gå in och kolla så inte missa någon av de här tjomarna i...
Ja, alltså, bortsett från de ordinarie spelarna som faktiskt spelade då, jag tror att Pogba var ju på plan. Det kan vi konstatera att han har en framtid i Manchester United.
Det får vi nog göra.
Men de övriga, jag kan inte ens namnet på dem.
Ja, men det är ju Suan Sebe och Fosu Mensah och McTominay och
Fosu Mensah har vi pratat om länge nu.
Och Harrop.
Harrop, ja, som fick göra mål.
Dessutom, ja. Det är väl Angel Gomez där som det snackas väldigt mycket om. Inte han bara, han är väl bara 17 år eller något sånt, va? Han är inte det. Han är 0-0 och har inte fyllt åren, så han är bara 16 än så länge. Det är klart att det kan bli någonting.
Mm-hmm.
Liten teknisk mittfältare som ska vara något utöver det vanliga. Han har tillhört Manchester United, alltså 6 år, gått hela vägen upp. Född 0-0. Nu känner man sig gammal, syk.
Oh, herregud. Ja, just det. Var han den första
spelaren född 0-0?
Första spelaren född på 2000-talet att spela Premier League.
Ja, det måste nästan vara.
Ja, jag tror jag läste det någonstans.
Ja, det borde han ha blivit det. För jag kan inte komma på någon annan. Jag vet att Jonathan Leko i West Bromwich var den första spelaren född 99 som spelade i Premier League. Men det här måste vara den första 0-0. För precis som du säger, jag kommer inte på någon annan.
Nej.
Det är i och för sig en milstolpe att vara det.
Ja, verkligen.
För det dröjer länge innan vi får se den första spelaren för det på 3000-talet som...
0-0 var då jag slutade spela fotboll.
Ja, du ser.
Herregud. Ja, hörrni, vi måste faktiskt knyta ihop säcken här. Jag ska iväg och prata MMA nu hela helgen. Så kan det vara.
Olika fall av ödets lott.
Ja. Precis. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. PLP Awards på tisdag.
På tisdag, då smäller det.
Sillypodden på måndag. Sillypodden live den 12 juni. Det vill ni inte missa, jag lovar det. Det vill ni inte missa, vi kommer ju vara där allihop. Det blir sjukt kul. Och som sagt, boka upp det. Vi kommer komma med mer information om man kan förboka och lite såna saker. För vi misstänker att biljetterna kommer ta slut. Kommer inte kosta många kronor. Vi är där för att ha kul. Vi vill gärna ha kul med er. Hör ni, ha en trevlig helg nu, så hörs vi nästa vecka. Hej!